Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 28. Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör.
Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är civilekonom, hälsostrateg och hälsocoach.
Idag ska vi ta ett lite annorlunda grepp, det är bara du och jag här i studion.
Mm.
Och vi ska argumentera.
Ja.
Jag har dragit upp skjortärmarna här och knyter näven.
Rullat upp ärmarna.
Mm. Mm. Vi hittar ju ett ämne som engagerar oss båda.
Precis.
Träning på arbetstid.
Ja.
Är det bra eller dåligt?
Ja, precis.
Och vi har ju våra egna ståndpunkter, men i början av programmet så intar vi varsin ståndpunkt och så ska vi se vad som händer.
Mm.
Så kan ju ni gissa under tiden vad ni tror att vi egentligen tycker.
Precis.
Just det, och vår partner Twitch Health har lite smarta tips på vad man kan tänka på om man nu... Vi bortser från det här med träning på arbetstid. Bara tänker på att vi behöver ju röra oss.
Ja, om vi pratar fysisk aktivitet som vi vet att alla behöver.
Och då kan man tänka på några smarta saker om man är på jobbet och tycker att det blir lite väl stillasittande.
Mm. Om man använder ett skrivbord mycket så ska man använda ett höj- och sänkbart skrivbord och försöka stå upp och jobba. Du kan även stå upp när du pratar i telefon och... Ha trapporna istället för hissen. Om du går och hämtar kaffe så kanske du kan ta en lite extra lång promenad och hämta kaffe från automaten som finns en trappa upp eller varför inte ner. Bjud in till walk and talk möten. Ta lunchpromenader och försök att använda benen som transportmedel. Ta cykeln eller gå till jobbet, om inte hela vägen så kanske en del. Och har du barn, försök att vara ute och lek med dem.
Fast det var inte på arbetstid, va?
Nej, jag gissar inte det. Och fyll gärna på listan med stå- och gå-aktiviteter som passar just din vardag. Skriv ut och ha dem som en påminnelse på skrivbordet. Om du vill veta mer så kan du läsa mer på twitchhealth.se under bloggen.
Men det här med att träna på arbetstid, det är väl rätt smart egentligen. Att faktiskt göra plats för det här som vi vet är så viktigt.
Fast vad är det vi ska göra på jobbet, blir min motfråga då. Det är ju väldigt få vad ska man säga, yrkesbeskrivningar där det ingår att träna. Och det är ju ganska många av oss som det vi gör när vi tränar är ganska långt ifrån det vi gör på jobbet. Däremot så är ju att vi är fysiskt aktiva och rör på oss en förutsättning för att kunna prestera bra på jobbet. Och jag tror att det är här... Man vill, det är det här man vill åt, men man kanske, jag ska inte säga att man går fel, för jag tror det finns väldigt många bra exempel och arbetsplatser som lyfter upp att vi tränar på arbetstid och tittar hur bra det är här. Men jag är lite fundersam på, om man ser det här som en lång korridor och det här är första dörren, vart är vi på väg? Eller vad är det för burkmask, alltså can worms, som vi öppnar okay. när vi börjar med det här?
Men vad är du rädd för? För att du vet ju, du har ju pluggat sånt här också. Mm. Du vet ju att syreomsättning och jag menar, vi kan ju inte prestera om vi sitter i en stol 8 timmar i sträck. Det funkar inte.
Nej, och vi kan inte prestera kognitivt om vi till exempel äter för dåligt och om vi har trassliga relationer hemma. Och bland det viktigaste av allt i Sverige just nu, 1 av 3 är trötta. Och jag skulle säga att den mest akuta effekten kanske på att prestera bra på jobbet, det är ju att sova bra.
Ja, men okej, okay, bra. Men nu går du från ämnet lite grann. För att jag är ju på andra sidan här och hävdar faktiskt att det kan vara rätt bra att ge utrymme för att träna på arbetsplatsen. Om vi håller oss till det då. Vi kan göra jämförelser med andra ämnen, det är jag med på. Som så här spelregler för när vi möts i ringen. Men om vi tittar på just träning så är det väl ändå så att jag tror att de flesta ändå skulle vilja röra på sig mer. Men man har svårt att få in det i livet. Är det inte ganska bra då att en arbetsgivare säger att men här är 1 timme i veckan, rör på er på något sätt, gör det. Och så får man kanske lösa det själv.
Ja, jag förstår det. Men jag hävdar att jag inte viker från ämnet när jag säger att, för jag tycker vi ska återgå till syftet. Syftet är ju gissningsvis att vi vill att våra medarbetare ska må bra och prestera bra på arbetsplatsen. Och då vet både du och jag efter 27 tidigare avsnitt att det handlar ju förstås inte bara om fysisk aktivitet, utan det handlar ju om tydligt ledarskap och trivas, känna sig välkommen. Och liksom de bitarna jobbar man förmodligen också med. Gör man inte det så är ju de betydligt viktigare att få på plats innan man lägger till exempel träning.
Mm. Ska vi kalla de grejerna du nämnde nu för liksom arbetsmiljöfrågor? Ja. Så har vi det paketet lite för sig.
Precis.
Och nu pratar vi om något annat.
Mm. Ja. Och sen är det ju också så att det jag tycker blir väldigt fel, det är just det här att vi börjar komma för långt ifrån vad det är man ska göra på arbetsplatsen. Och vi börjar komma väldigt långt ifrån vad jag tycker att arbetsgivaren har rätt att styra i.
Så i grund och botten är en integritetsfråga för dig?
Ja, det är det. Därför att vi vet, och det här pratar man väldigt mycket om redan, att för det första så är det ju kanske många som inte upplever att de ändå har tiden, därför att man är inklämd mellan dagislämning och hämtning kanske, eller skola, och vill gå till jobbet och jobba och gå därifrån och kanske tränar ändå. Ja, fine. Och sen har vi de som jag gissar att vi vill komma åt, där vi ser den absolut största marginaleffekten på fysisk aktivitet. Det är de som är väldigt stillasittande och går från i princip liksom ingen fysisk aktivitet till att börja träna. De är i många fall svåra att komma åt, och där känns det som att vi börjar trampa väldigt mycket på integritet om vi bestämmer att de ska träna. Och då vet jag att många företag säger att ja, nej, men det krävs absolut inte att man måste gå på något svettigt gympass här, utan det räcker att komma upp i puls under en promenad. Ja, alltså fine. Men det är ändå så här, vad är det vi ska göra på jobbet? Om syftet är att må bra så är det i många fall andra saker som blir betydligt viktigare än att avsätta tid på arbetsplatsen. Däremot så är det skillnad på, och det här, jag har jobbat med det här i snart 20 år, att skapa förutsättningar för att uppmuntra och att informera och sen låta individen själv utifrån sina förutsättningar röra på sig.
Men är inte gränsen hårfin då? För att, som du säger, att ge förutsättningar för någonting i en vardag där man ska vara 8 timmar på jobbet, hinna hämta barnen, fixa käk för dem och så ska man hinna klämma in träningen och allt det där utanför, är det inte ett ganska bra sätt att fixa förutsättningarna för medarbetaren och säga, här får du 1 timme av de här 40 i veckan som du kan ägna åt träning, promenad, vad du tycker passar dig. Och så behöver man inte övervaka det.
Nej, då tycker jag kanske att man kanske kan jobba, inte 8 timmar. Men det är en helt annan diskussion. Men jag tycker absolut, så här är det ju, att om vi delar in dygnet i 3 block, som de flesta ändå gör, att man ska vila 8 timmar, ska vila, och så har 8 timmars fritid. Och in i de timmarna så ska du också ta dig till och från arbetet. Och sen så är det 8 timmar på arbetsplatsen. Så kan vi, och det här är någonting som jag verkligen har med mig som en, liksom ett verktyg, och som jag hävdar, det är att du måste kunna ta hand om hälsan under de 8 timmarna du är på arbetsplatsen. Men om vi då definierar vad hälsofrämjande motion är kontra träning, så ska vi absolut ge förutsättningar för att hålla i, alltså äta bra, ha pauser för återhämtning och fysisk aktivitet under arbetstiden. Men jag tror att det man gör är att man tar en genväg när man då bestämmer att då är det liksom träning vi ska ge plats för, istället för att vi bygger in, leder, styr, uppmuntrar till hälsofrämjande fysisk aktivitet under arbetsdagen på olika sätt. Höj- och sänkbara skrivbord, vi tar walk and talk möten.
De här tipsen som vi nämnde alldeles nyss från Twitch till exempel.
Ja, de är jättebra. Och för att de ska få effekt så behöver vi leda i dem, och vi behöver prata om dem, vi behöver bygga in dem i kulturen. Jag behöver känna att när jag föreslår att du och jag ska ha ett möte, så är min första tanke, kan vi ta en promenad när vi diskuterar det här, och så kanske vi sammanfattar skriftligt sen. Det här tar ju lite längre tid. Det är lite, nu säger jag citationstecken, mjukare att göra det på det här sättet. Och det har de flesta inte tålamod. Utan vi vill ju kunna mäta saker liksom kvantitativt. Och då kanske det är lätt att slå i den här spiken med träning på arbetstid.
Så. Men det kan ju också vara så att man faktiskt lockar rätt arbetstagare. Det är ju många som slåss om rätt kompetens på arbetsmarknaden idag. Om det nu är så att det lockar många att få den här timmen. Antingen man redan tränar mycket, eller man är en sån som skulle vilja få in den där enda timmen. Är inte det rätt okej att göra det då?
Nu, det här har jag inte några direkta belägg för. Men jag skulle gissa att den som skulle behöva få in den där timmen. Jag vet inte om det här är det första som kommer locka den. Dessutom, och det här är också sticker ut hakan lite. Vi har jättemånga väldigt hårt presterande som dessutom lägger på väldigt utmanande träning ovanpå kanske familjeliv och karriär, sikta på maraton och Vasaloppet och allt sånt här som man ofta tyvärr benämner som hälsa. En sån person behöver definitivt inte mer träning för att öka sin prestation på arbetsplatsen. Och jag vet inte 17 om det är rätt att locka med. Det är kanske de personerna som behöver ta det lite lugnare under den hektiska perioden och just ta ett promenadmöte istället för hårda intervaller på lunchen.
Men precis, och du nämnde tidigare att det är några man behöver nå mer än andra, där det skulle vara högre marginaleffekt, alltså soffsittare som inte tränar alls. Och det kan ju stämma, samtidigt så den här gruppen som du nämner då, som kör jättehårt, jag vet inte. Men jag kan tänka mig att de som liksom ska ha blodsmak i munnen hela tiden, de kanske inte håller på så i 20-30-40 år, alltså hela sitt arbetsliv. Om man ger den här timmen och säger att men du kan faktiskt också meditera, köra lite mindfulness eller lugn yoga. Alltså att man definierar det här med träning eller rörelse på ett annat sätt. Då kanske det är vad de skulle behöva. Absolut. För jag tycker också det är fel att man bara pekar på den här gruppen som inte rör sig och säger ni gör fel upp ur soffan. Utan att vi vill ju mot någonting annat. Mm. Men sen tänkte jag en annan sak, du nämnde det här med sömn och mat och sånt. Det är också sånt vi behöver. Sömnen har vi hittills inte diskuterat att ta hand om på jobbet, tror jag. Även om det finns folk som lägger sig under vad heter det, skrivbordet ibland och nappar.
I bilrummet.
Men om man tänker så här, mat. Vi behöver äta under en arbetsdag. Och lunchen, den räknas ju inte in i arbetstiden. För att den är så pass lång. Men så där korta mellispass, eller man ska säga. Som man visserligen kan ägna åt så här och käka bullar. Men de här, när vi behöver fylla på den energin, det ingår ju i vår arbetstid. Det tycker vi är ganska naturligt. Att vi ska hinna gå på toa, det är också liksom helt nödvändigt. Och jag menar, även i konsultvärlden där jag jobbar, så hinner jag nog gå på toa på de här timmarna jag debiterar. Det känns helt självklart. Varför skulle det inte då kunna vara självklart att, men säg till exempel, sprida ut den här timmen och ta 5 minuter stretch utspritt över veckan några gånger.
Ja, men det är väl jättebra. Men då är det ju inte det här att kanske just byta om och gå iväg, och liksom, vilket blir en tröskel för många. Och där man också, alltså den mest akuta effekten på liksom din, om man säger prestation, om vi nu säger att du arbetar till exempel framför en dator till exempel. Det skulle förmodligen vara att om du redan står, men att du går iväg och liksom tar en rask promenad, kanske 10-20 minuter och så. Och jag tänker att det är ju någonting som stöttar din hälsa, och det jag främst liksom vänder mig emot, det är att vi börjar betala för att ta hand om sin hälsa. Jag tror att vi är på väg någonstans lite halvtokigt om vi gör det. Däremot så kan vi vara väldigt, och det tror jag vi behöver göra, för vi har mycket forskning på nu, till exempel mycket mer nu än vad vi hade för liksom, säg 100 år sedan. att det krävs en viss syreupptagningsförmåga för att faktiskt palla och jobba 40 timmar. Och som jag brukar dra som exempel, vara alert på ett möte klockan 4 en fredag. Mm. Vi vet att det krävs en viss syreupptagningsförmåga. Problemet vi har i det här prestationshetsande samhället vi är i, det är att vi har glömt vad det är. Det är inte att springa maraton. Det är inte blodsmaksintervaller 3 gånger i veckan. Det är att röra på sig ofta under arbetsdagen, därför att vi syresätter hjärnan bättre och vi motverkar negativa effekter av stillasittande. Det är att komma upp i flåsig puls, gärna 3 gånger i veckan, och att utföra muskelstärkande rörelser. Och där kan man ju vara väldigt specifik för den muskel som behövs på jobbet. Liksom man tänker ryggen om man är vid dator till exempel. Och de två går att kombinera. Och
men, därtill, men hela den här listan som du radar upp nu, den är ju så här superhärlig och stöttad av forskning och så. Men för den som idag inte tränar alls och ser det som väldigt svårt att få in det i sitt liv, som har din lista, så är det lätt att bara baxna. Och sådär.
Mm.
Det är väldigt mycket. Jag tycker fortfarande att det skulle kunna vara en schysst grej faktiskt, att arbetsgivaren ger de här möjligheterna. Jag tittade igenom tidningen Chef, har ju den här chefgalan och utnämnde årets chefer och årets hälsofrämjande chef. Jag tittade på vad de 3 toppkandidaterna hade sagt, och en av dem hade vi här, Niklas Hjert från Kuna. Och han säger där i den här, det är som en 3-minuters video där han berättar vad de har gjort. Förutom att berätta vad de har gjort så säger han så här: om inte vi som arbetsgivare tar det här ansvaret, vem ska då göra det? Och jag undrar, och det här är lite så här oberoende av vad du och jag står i den här debatten just nu, om vi inte är på väg mot ett läge där man ser det nästan som nödvändigt att plocka in de här faktorerna på jobbet, annars får man inte medarbetare som liksom, jag vill inte ens säga presterar, utan liksom funkar på jobbet. Så det är det ena. Och sen tänker jag en annan sak. När vi nu blir mer och mer medvetna om att det är så här, att vi verkligen behöver fysisk aktivitet, det otäckaste som kan hända, det tycker inte jag, är att en chef stänger av hissarna som man gjorde någonstans. För det är, alltså, kränkande är ett överanvänt ord, men alltså det är ju, det är fel väg att gå. Det är ju inte ledarskap, det är ju någon slags auktoritärt tvång. Men risken är, jag tror redan vi är där, är ju att många faktiskt rekryterar med tanke på att få de här som redan är vältränade. Och det är inget trevligt samhälle heller, tycker jag.
Nej.
Alltså att man ska få in dig färdig, så här, pigg och fräsch och med välutvecklade muskler och bra kondition. Då ser jag hellre att jag vill ha dig för din hjärna eller för det, liksom din skicklighet och allt det här andra. Den kompetens som faktiskt står i arbetsbeskrivningen. Och så vill jag ge dig förutsättningar för att jobba på de faktorer som kan hjälpa dig att behålla och utveckla dem.
Mm.
Eller hur?
Mm. Ja, men jag, precis. Men jag tror vi pratar om samma sak. Därför att jag är ju helt inne på, och många liksom mig som också liksom kanske säger så här, nej, men man ska inte liksom, om man säger att man inte ska liksom träna på arbetstid. Det är ju att vi ska ju ha förutsättningarna, vi ska leda i, vi ska uppmuntra och vi ska informera över att okej, du är här 8 timmar per dag. För att du ska prestera 100% så krävs det här. Så. Och vi kanske har ett gym på kontoret och vi har gummiband som hänger på dörrkarmarna så att man kan göra lite övningar. Vi rullar verkligen ut en röd matta och leder och armkrokar i. För att den här timmen, den blir ju också lite tokig att om man då, för det, om man, nu gör jag det väldigt krasst och enkelt här. Den här timmen, den gör ju betydligt mindre än om jag får dig att röra dig 10 minuter innan jobbet, 10 minuter på lunchen, upp varje timme, promenader. Det får ju mer prestation och hälsoeffekt än om du sitter jättestilla och så tar du din timme och tränar. Så att om vi ska vara, liksom, om man ska vara liksom noga och liksom peta, vad är det vi uppmuntrar till? Att röra på sig 1 timme i veckan eller skapa ett smörgåsbord, röd matta, armkrok i fysisk aktivitet som stöttar prestation och hälsa hela tiden. Och jag är väldigt inne efter det här, för att om man frågar folk, men vad är syftet med det här? Ja, men det är att vi ska må bättre och så här, ja men vad bra, men då vet vi att vi kan inte bara träna oss till bättre hälsa, vi kan inte bara äta oss, vi kan inte bara ha goda relationer och vi kan inte bara sova. Vår största utmaning är, ja det är mycket fysisk aktivitet, men det är också att folk sover för lite till exempel. Och jag vet att det finns studier från Stockholms universitet där man har tittat på medarbetare som fick träna på arbetstid och självklart, alltså minskad värk, minskad sjukfrånvaro, det är effekter av ökad fysisk aktivitet. Men vart är vi på väg liksom i ett samhälle om vi ska styra i att folk ska skapa förutsättningen när du kommer in på jobbet är ju just att helst så ska Boel ha sovit bra, ätit bra och rört på sig. Okej, det enkla att styra är det att Boel ska röra på sig på jobbet. Men de andra bitarna, ska jag, liksom, vart är vi på väg? Ska jag bara styra i din sömn? Ska du ha en sömnapp? Så kollar jag, Boel sover dåligt.
Mm, nej, men precis. Och vi kan väl enas där om att det finns en väg som vi inte riktigt vill slå in på. Där vi ska vara de här liksom, någon slags A-människor som kommer ur någon slags fabrik. Ja, lite grann. Och så, vi ska ha härliga relationer också. Men det händer inga riktiga relationer, för vi vågar aldrig prata om det som är verkligt jobbigt. Eller sådär. Ja. Nej, så dit vill vi ju inte. Vi vill uppmärksamma att, eller inte uppmärksamma, men vi vill respektera att vi är individer. Men om vi säger så här, nu har vi fightats lite. Och jag tror att det är några saker vi har enats kring. Jag tänker om vi tittar på ett exempel som vi har pratat om här i podden flera gånger. Det är ju hemtjänstenheten i Halmstad. Där vi har haft Josefin Gren som var enhetschef där i alla fall. Och även Ellen Colliander här i studion och pratat om den. Det var som ett pilotprojekt som de kallar för chefshälsan.
Precis. Mm.
Och man ökade alltså hälsan med 300% först inom den uppmätta perioden. Och sen ännu mer när man fortsatte med samma insats. Och det man gjorde där var ju att det handlade ju inte om det här springa maraton på något sätt. Utan man gjorde en individuell handlingsplan, hälsoplan.
Rustade cheferna först med utbildning i det?
Ja. Mm. Mm. Exakt. Så först cheferna och sen medarbetarna. Alla fick en hälsoplan, lika för alla alltså. Ingen var mer expert på det än någon annan. Några var hälsoambassadörer, men det var inte så här, titta, Annie springer på lunchen så hon är lite bättre, hon kan lära oss andra. Mm. Utan det var att vi stöttar varandra så. Och man fick uppmärksamma vad man själv behövde och jobba med det. Och sen också göra den här typen av mätningar där man aggregerar information. Där inte chefen sitter och ser just din syreupptagningsförmåga och kan liksom ge dig backning på det. Utan mer man vill lyfta hela företaget. Och det verkar ju funka.
Ja, och det var ju en helt fantastisk liksom, satsning. Just det här att möta dig där du är. Och jag tror jättemycket på att de här som är kanske ska vara våra största hälsoförebilder. Det är kanske inte den här som springer runt i lykra hela tiden och har kört liksom klassiken, utan kanske någon som har hund, en kolonilott ut och rör på sig, har en ganska skön och lite relaxed inställning till kost. Och här blev det ju så att man mötte alla individer där de var. Man började med att rusta cheferna och som inte heller var på något sätt hälsoexperter. Och det var ju Josefin så öppen med själv att jag måste föregå med gott exempel, men ja, hon började cykla till jobbet och sådär. Och sen drogs det igång liksom projekt.
En kulturförändring, precis som du var ute efter där. Mm. Där det lika gärna skulle kunna vara då gummiband på, för jag menar inom hemtjänsten så är man på många olika ställen hela tiden. Mm. Men säg att det är ett kontor, ja, sätta upp lite gummiband och liksom etablera en vana av att man kör promenadmöten när man är två eller tre. Det är kanske sånt som skulle vara mest verkningsfullt. Och just akta oss för det här smått fascistiska samhället där man sållar bort den som är, vad vet jag, överviktig eller inte kan visa på att de har varit med i ett maraton när man rekryterar. Mm. För det är ju sjukt obehagligt.
Mm. Och just det här att man, och jag vet ju liksom fler exempel där man har, liksom, för det finns ju olika saker. Det kan ju vara att man ger friskvårdsbidrag till en grej. Liksom. Och sen så är det att man kanske betalar människor för att träna. Så man får som en bonus när man tränar. Och sen har vi att man kanske tränar på arbetstid. Och vi har ju ett otroligt, alltså om vi pratar hela samhället så har vi otroligt olika möjligheter. Vissa har mycket lättare, vissa har liksom den ekonomiska kraften att investera i ett gym. Och jag vet också att man, om man tittar närmare
på, promenader kostar inget.
Nej, men precis. Och man vet ju att man liksom presterar bättre kognitivt om man tar en promenad, så man får ut mera möte då. Ja. Men just att om man säger då att man till exempel betalar någon för att träna, och så säger man, men vad krävs? Nej, men att komma upp i puls, och så har det helt plötsligt landat i att man har betalat någon för att liksom skotta sin uppfart. Ja, alltså, men det är ju så här, i enskilda fall så kan man alltid lyfta upp och säga att det här funkar fantastiskt och så. Men vi vill ju ta samhällsperspektivet, och vi vill liksom säga, men vad är det vi ska göra på jobbet? Vad är det vi ska betala för? Kan vi betala människor för att ta hand om hälsan? Jag hävdar nej. Jag hävdar ge förutsättningar, uppmuntra.
Mm. Och jag är lite nyfiken på att höra mer om exempel där man ändå faktiskt har låtit folk få en sån här timme och höra vad det har lett till och hur man har tacklat de här möjliga problemen längs vägen som ju du väldigt tydligt målar upp. Jag tänkte på förra avsnittet, då hade vi Ylva Elvin Novak här som pratade om just det här trivselfokus kan bli, och liksom relationsfokus på jobbet kan slå fel. Därför att istället för att vi mår bättre kan vi ibland fastna i någon slags så här personliga relationsgrötar och glömma fokus. Varför är vi på jobbet? Så det är samma sak där egentligen. Varför är vi här? Och det hon sa var ju också att det kan i sig råda bot på en del så här relationsknutar. För man lyfter sig från det här lite småttiga, även om det kan vara nog så jobbigt. Och titta på vad vi ska göra tillsammans. Så kanske ändå att man, om man har ett tydligt fokus på varför, men också kan koppla det till de här promenadmöten eller gummibanden, eller att man faktiskt får stå och stretcha lite vid skrivbordet, att det är okej.
Men jag tror att när man tar sig tiden att göra det, just det här att definiera att vårt syfte är det här, och nu vet vi att men det krävs, liksom, för nu har vi den forskningen, det krävs den här syreupptagningsförmågan. Och då tror jag att tröskeln blir betydligt lägre. För när vi definierar den, då ser alla att så här, ja, men du, 30 minuter per dag, alltså aktivt så där, det kan jag få till. Alltså det kan jag få till. Liksom. Den går 20 minuter på morgonen, 10 minuter på lunchen och så 20 minuter efter. Okej, och sen behöver jag liksom komma upp i flås och det här. Ja, men det där, det kan jag faktiskt få till. Alltså det kan nästan alla få till. Då har vi liksom definierat det. Och sen så säger vi så här, hur hjälps vi åt att få till det här? Alltså den inbjudande är ju mycket trevligare. Och det är säkert, kanske så många har gjort. Och det kanske har landat i att vi tränat tillsammans på arbetstid. Men personligen skulle jag bli jätteirriterad. Jag vill gå hem. Mm. Låt mig vara. Mm. Jag vill göra mitt.
Och just att det kan ju lätt bli så att just många springer till exempel. Mm. Men jag vill göra något helt annat. Jag vill spela tennis. Och då måste jag ändå gå ifrån jobbet. Jag kan inte göra det i lunchrummet. Nej, men sådär, jag kan inte springa i lunchrummet heller, men kanske utanför kontoret. Det kan lätt bli en sådär tvångsmässig kultur, även om tvånget inte är uttalat. Så att, det gäller nog att tänka sig för, framförallt om man är chef, ledare. Vad det är för, som du säger, då, exempel man sätter. Och jag tror att vi landar då i någon slags samsyn trots allt. Och en grej som du har pratat mycket om, och som du har fått snacka lite om här nu också, det är ju just det här varför det är viktigt att prata motion i första hand och inte träning.
Mm.
Och kan du bara tydliggöra den distinktionen en gång?
Ja, men precis. Och nu ska jag få begreppen rätt i mun. Men om man till exempel tittar på Världshälsoorganisationen och Folkhälsomyndighetens liksom rekommendationer, så är det ju, alltså motion definieras ju som det här med liksom 30 minuters liksom aktivitet varje dag. Att röra på sig ofta, och då kan vi säga men kanske en gång i timmen, och sen så att muskelstärkande 2 gånger i veckan och komma upp i puls. Om jag ska ge som exempel, så du kanske tar en promenad, att man liksom ser till att få 10 minuter innan jobbet, och sen så ser man till att röra på sig varje timme. Man kanske tar promenad på lunchen, vilket också, om man kommer ut, är det bra.
Och röra på sig varje timme kan vara att jag ställer mig på sträck en minut.
Ja.
För det annars låter det lätt mycket.
Ja, men precis, och röra lite på sig. Och sen kanske få till då 10 minuter på vägen hem från jobbet. Och sen så kanske jag går på ett lite partisk här då, men ett Friskis & Svettis medelpass 3 gånger i veckan. Där jag får liksom cirkelträning och flås. Och dessutom får ligga ner och koppla av 1 minut efter. Det tror jag många behöver.
Och det kan ju vara ett funktionellt pass i skogen som inte kostar en slant.
Nej, verkligen. Det kan vara utomhus också. Men om man, precis. Att man är ute och rör på sig så. Och det här är ju, jag tror ju mycket nyckeln är just det här med runt jobbet. Liksom. Och sen träning, det handlar ju om att man tränar för någonting specifikt. Man tränar för ett lopp, man tränar fäktning, man tränar tennis. För
man
att,
sätter liksom, mål.
Ja, sätta mål. Mm. Det har ett syfte, det har ett mål. Och därför jag tror att vi vinner mycket på att göra skillnad på de här två. De går ju samman, för det kan vara samma aktivitet. Alltså jogging kan ju vara motion och träning. Men när vi vill aktivera de som känner att så här, nej men gud, tröskeln är för hög. Alla är liksom högpresterande supermotionärer eller elitmotionärer. Så tror jag ju så att när vi lyfter upp det här och definierar så här, vad är hälsofrämjande motion, så ser alla att, ja men, det där, och den här feedbacken får jag väldigt mycket när jag föreläser. Jag har inte tänkt på att det egentligen är så enkelt. Och det är det som gör mig så frustrerad. När folk liksom går miste om liksom skogen för alla träd. Att,
och verkligen skogen då.
Ja, verkligen.
Istället
skogen.
För dyra gym eller
kostsamma
utrustningar.
Ja, och att det verkligen kan vara win-win-win. Man kan få till ett bra möte, tid för reflektion, vilket också ökar prestationen med 23% om man gör det varje dag. Alltså mår bättre. Alltså det finns någonting läkande i att komma ut och vara utomhus. Och så är det win-win-win, och du behöver inte ens ett gymkort. lite mer abstrakt än det här konkreta då, att vi betalar för er att gå och träna här. Men,
så det kan vara viktigt om man är arbetsgivare att man kan fundera över om det är just träning man vill uppmuntra.
Ja, men precis. Vad är syftet? Är
rörelse, ja, eller motion. Något av de begreppen faktiskt.
Och just att man sätter sig tillsammans. Vad är det att må bra på den här arbetsplatsen? Och vad vet vi? Vi vet det här. Hur känner vi? Ja, men vi känner oss lite trötta i slutet på arbetsdagen. Okej, då behöver vi se till att vi får till det här. För vi behöver ta hand om hälsan under de här 8 timmarna. Men det är unikt vad man behöver. Och det finns ju en uppsjö av företag som liksom kapitaliserar på den här liksom lite stressen över att vi måste också göra någonting för hälsan. Jag tror att mycket av liksom sanningen och det rätta, det finns ju hos medarbetarna på företaget och organisationen. Samla och liksom diskutera, vad behöver vi? Då känner ju alla också att de har varit med själva. Och så kanske den personen som, men herregud, jag har ju tagit lunchpromenader här i 20 år. Får kliva fram och vara lite förebild snarare än den som klämmer in liksom blodsmaksintervallerna. Så. Mm.
Vilket man som sagt kanske inte gör i 2 decennier.
Nej, precis.
Nej. Nej, och jag tycker också att vi pratar så mycket, alltså inte just du och jag kanske, men i samhället idag om allting går så snabbt, vi måste springa snabbare och vi är ju väldigt mycket ett mäta, väga, ingenjörssamhälle. Vi stirrar oss blinda på det där och vi ska hela tiden bli bättre, alla vill utvecklas. Och det är ju fine, vi gillar ju per definition att utvecklas, de flesta av oss. Men vi måste också då kunna se på vad vi är, att liksom nöja oss och... inte hela tiden, för det blir ju en stress det där. Om man för att motarbeta stress ska bli i bättre fysisk form och sova ännu bättre. Och sen blir det så här att bli en ännu bättre maka och mor och medborgare som väljer rätt mat. Alltså till slut så är det ju som man bara kräks av alla. Men det blir bara en massa prestationer måste. Så ja, men jag skulle ju gilla det här rörelse kanske också för njutning och glädje. Att inte mäta, att bara... så här, få ha det bra med sin kropp. Liksom, att njuta av att vara vid liv faktiskt. Så. Och det är ju, där finns det ju utrymme för reflektion och sånt.
Oh ja, verkligen. Nej men precis, vi behöver reda ut begreppen. Men just det här att starta med liksom, syftet, varför? Precis som i förra avsnittet. Att, vad är vi ute efter? Och vänta nu, det vi lägger till, är det på väg dit eller... är det någonting som kanske... ja, det är ju det här man gör, lite så. Alltså, våga vara lite liksom, nytänkande.
Det är bra. Och inte fastna i sånt som alla säger just nu. Nej. För det blir lätt fel. Och det här som du sa, att samla medarbetare, att suga upp vad det finns för tankar och behov ute i organisationen. Det handlar ju om samtal och feedback. Och nästa gång så kommer vi få hit en gäst som jag är jätteintresserad av att prata med. Alva Appelgren.
Jag med.
Vi ska prata om feedback. Hon är hon har forskat mycket om hjärnan i alla fall. Jag kan inte riktigt hennes titel.
Hjärnexpert kan man säga att hon är.
Hon har doktorerat på en avhandling som handlar just om feedback. Och det spännande är nu att man kan ju mäta vad som händer i våra hjärnor när vi får feedback. Och det finns bättre och sämre sätt faktiskt att leverera feedback.
Verkligen. Det ska bli jätteintressant.
Så tack för att ni lyssnade idag. Ni får väl liksom höra av er och bestämma vem ni tyckte vann den här argumentationen. Gör det gärna på LinkedIn, på Facebook och vår hemsida healthforwealth.se.
Så tackar vi Agda Media för den här produktionen.
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.